Det är högt och lågt idag. Och vi behöver inte blunda för varken det ena eller det andra, utan vi får också någonstans lita på att Gud finns med mitt bland frågor, mitt bland glädjeämnen, mitt i tvivel, mitt i allt. Det är ingen överraskning för Gud vad det är att vara människa, för Jesus själv. Gud själv blev människa genom Jesus, när Jesus kom till jorden. Och vi är inne i en serie, inne i ett tema några veckor som vi kallar för att vem säger människorna att jag är? Och det är en fråga som Jesus ställer till lärjungarna. Och vi har också det finns ett stort papper som hänger där ute. Där kan man skriva vad man själv tänker om vem är Jesus för mig? Och faktum är det att särskilt när livet kommer emot eller man möter svårigheter eller frågor man inte har överhuvudtaget svar på. Knappt hittar ett svar i Bibeln och knappt får ett bönesvar från Gud överhuvudtaget. Så kanske man behöver vara ganska ärlig med att säga att med Jesus, jag fattar inte vem du är. Eller Gud, var är du just nu? Och jag tror att de här ärliga frågorna, att få säga som det är. Saltaren i Bibeln är full av ganska råa beskrivningar av klagan och frågor till Gud. Vi behöver ha plats för det i våra liv. Vem säger människorna att jag är, frågar Jesus. Skriv gärna efter gudstjänsten på det här pappret. Även om du har något riktigt konstig tanke. Men om du säger med Jesus, vem är du riktigt? Var ärlig, skriv vad du tänker. Vem säger du att Jesus är? För det finns frågor eller situationer och stunder där vi inte vet riktigt vad vi ska tänka. Där vi inte har svaret. Och det är mänskligt och vi möter livet och verkligheten. Ibland är det ett väldigt tydligt samband mellan orsak och verkan. Man har gjort något och då blev det som det blev. Man körde för fort, man fick böter. Eller man kryddade maten för mycket och det blev starkt. Det finns en tydlig orsak och verkan. Men i frågor i våra liv är det inte alltid så enkelt. Vi ska gå in i en berättelse riktigt strax. Som handlar om en sån situation. Och det är en blind man. Jag vet inte riktigt hur länge han var blind, men som Jesus möter. Och det finns frågor som återkommer om och om igen. Som Jesus tycks få höra genom hela sin aktiva tjänst. Att vem är han egentligen? Han stillar stormar. Han säger att han förlåter synder. Han helar den som är sjuk. Han kommer med frälsning. Han möter på ett sätt som ingen annan. Och vem är han? Vem är den mannen? Och vi kommer in i en berättelse nu som kommer visa på att både omvärlden runt omkring och de som trodde på Jesus, som var nära honom, sa ganska olika saker. Man förstod samma berättelse på ganska olika sätt beroende på vem man trodde att Jesus var. Och ibland bottnar frågorna i tvivel och ibland bottnar de i förväntan. Och ibland någonting där mitt emellan. Och att komma med frågor tycks vara någonting bra. Och när Jesus möter konstiga frågor så är det med ganska stor respekt för den som ställer frågan. Han dumförklarar ingen fråga. Så det som vi ganska lätt kan göra ibland med enkla frågor som alla borde fatta. Och vi ska gå in på berättelsen i Johannes evangeliet kapitel 9. Det är en lång berättelse, man kan läsa hela kapitlet själv. Och vi kommer ta några utdrag från det. Men här finns just den här frågan kring, vem är det som har gjort fel? Vad är det riktigt som har hänt? Och vi går in i Johannes 9 och läser från vers 1-3. När Jesus kom gående såg han en man som hade varit blind från födseln. Hans lärjungar frågade, Rabbi, vem har syndat så att han föddes blind? Han själv eller hans föräldrar? Och Jesus svarade, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan det har hänt för att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Det här är ett sammanhang, det fortsätter givetvis. Men lärjungarna som har gått med Jesus och känner honom vill ha en förklaring på vem har gjort fel? Eftersom det är som det nu är. Vem har syndat? Det var ett tankesätt som fanns. Om någon är sjuk, då är det på grund av någons synd. Och han skulle kunna vara väldigt hård tillbaka mot dem och säga att absolut inte, ni har fullständigt fel. Men han förklarar att det här har inte att göra med att någon har syndat eller någon har gjort fel. Utan det här har hänt. Eller han är vem han är. För att Guds verk ska uppenbaras på honom. Alltså han säger att det är Gud som ska bli ärad. Fundera inte så mycket på varför det har hänt och varför det är som det är, utan Gud kommer bli ärad. Det här är inte ett lätt svar på en svår fråga, men det är som att Jesus bara möter dem på ett annat sätt än vad de tänkte, än vad de kanske hoppades på att få höra. Lärjungarnas fråga är väldigt naturlig. Vem har gjort fel? Vem ska vi som skylla på? Vad är förklaringen till hans läge? Men long story short, så för det första så kommer ju den här blinde mannen bli helad. Och för det andra så finns det massa människor runt omkring, eller åtminstone en del, som frågar och undrar och vill förstå. Varför har det hänt? Hur kan han se när han var blind? Och för det tredje så blir den här mannen en lärjunge till Jesus, som börjar tillbe honom och följa honom. Och det är olika kategorier av människor, men olika situationer i den här. Men för det första går vi in på omgivningens frågor. Så går vi igenom den här berättelsen och sen går vi och kollar på mannens liksom respons och hans frågor. För det första, vad är det som händer? Jo, hans grannar och tidigare de som har sett honom tigga säger, är det inte han som satt och tiggde? Och någon sa, jo det är han. Och andra sa, nej det är inte ens han. Alltså de började fundera på att är det här en samma person? Gud gjorde något i hans liv och folk kände knappt igen honom. De förstod inte att kan det här faktiskt vara sant? Och någon sa att, men den här mannen kan ju inte vara från Gud. Han håller ju inte sabbaten. Och en annan säger att, hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De börjar ifrågasätta, vem är Jesus? För nu har han handlat på ett sätt som, det här är ju inte så som Gud skulle göra. Nu har Jesus själv gjort fel. Det där kan inte stämma. Och de frågar vidare, vi hoppar bara igenom de här verserna. Men i vers 18-19, men hur kommer det sig att han nu kan se? Vettig fråga. Hur kommer det sig att han som var blind ser? Och så frågade de här blinda mannen att, men vad har de gjort med dig? Hur öppnar han dina ögon? Alltså de här frågorna haglar en efter en. Och de är ju inte fulla av tvivel. De är fulla kanske delvis av ärlig så här skepticism och undran. Hur har det här gått till? Och var är han som har gjort det här? Men han möter ju som väldigt mycket av de här som ifrågasätter hur det har gått till och var det han som gjorde det. Och det är ganska normalt att det ställs mycket frågor. När någonting händer som inte känns riktigt normalt eller någonting som är jättepositivt eller jättenegativt, så är det naturligt att fråga sig, hur gick det här till? Vem har gjort det här? Så här brukar det ju inte vara. Var är han som tycks ha förändrat på allt i ditt liv? De går till och med till hans föräldrar, den blinda mannens föräldrar, och frågar dem. Men han blir nervös och säger att, eller föräldrarna blir nervösa och säger, men låt honom svara för sig själv. Han är vuxen nog att förklara själv. De blev liksom rädda att ta ställning i den här frågan, för det blev lite laddat läge. Men det normala var att det ställs frågor. Och den blinde mannen som nu ser, han skulle kunna vara totalt knäckt av att de bara försöker nästan såga sönder hans upplevelse genom att ställa så här pass många frågor. Men han tycks ha fått en tillit till Jesus. Och det är en annan predikan, men det är ganska häftigt att se att Jesus säger till honom, efter att han har smetat någon sån här lera, spotta på jorden, gjort någon lera i hans ögon, lagt dem på den här blinde mannen, och så säger han, gå och tvätta dig i dammen Siloam. Och så går den här mannen. Och han är blind. Så det är som så absurd situation. Men han bara både lyssnar till Jesus och på något sätt inte bara lyder honom, utan har en tillit till det Jesus säger. Han litar på vad Jesus säger. Och i våra liv när saker kommer omkring och det händer grejer och det finns frågor och mer än vad det finns svar, så det är ganska avgörande om vi litar på Jesus. Och det tycks den här mannen har gjort. Vi vet inte riktigt hur. Vi vet inte om vad han visste om Jesus. Men han ville se. Och han lyssnade till Jesus. Och han litar på Jesus. Och han går och tvättar sig till den här dammen. Och när han har gjort det så kan han se. Vi ser någon slags resa i hans tro. För den här mannen, han erkänner att han inte riktigt förstår vad som händer. Vi läser om den blinde mannens frågor, eller framförallt hans respons. Det står att då gick han dit och tvättade sig, och när han kom tillbaka kunde han se. Och det står att han säger så här, han svarar att mannen som kallas Jesus gjorde en deg och smorde mina ögon. Den här blinde mannen, han var inte ens helt säker på att vem är den här Jesus. Men det var han som kallas Jesus. Förstår ni, liksom, han är inte 100% säker ens vem han har mött. Han är inte ens 100% säker på vem han har litat på. Och som har helat honom. Men han säger att mannen som kallas Jesus. Det visar ju på något sätt, språkligt i alla fall, att han vet någonting, men han vet verkligen inte allt om vem Jesus är. Och så säger han senare, men han tror att han är en profet. Och Jesus var mer än en profet. Men den här mannen växer liksom i sin förståelse. Vem är Jesus han har mött? Och så senare säger han, jag har ju redan berättat det för er, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Så de här människorna som kritiserar honom och frågar ut honom, han går liksom lite mot dem och säger att, men varför frågar ni så mycket av mig? Vill ni också bli en lärjunge till Jesus? Jag tror det var en liten provocerande fråga. Jag tror inte de ville vara lärjunge till Jesus. Men så säger han, tror vi hade på skärmen också. Ja, men det är ju så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Och aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. Så den här blinde mannen, och jag vet att det är mycket, jag har ganska snabba bibelställen, det står inte ens vilken vers det är, men hela kapitel 9 i Johannes evangeliet kan man läsa. Men vi ser hur han liksom växer i någon slags förståelse kring vem det är han har mött. Kring vem det är som har både talat till honom, smetat någon deg i hans öga. Det var ingen medicinsk deg, tror jag. Och sänt honom till den här dammen. Och så kommer han därifrån och han ser. Och så möter han fråga på fråga på fråga på fråga. De flesta av oss som skulle möta så pass många frågor skulle kanske bli knäckta och säga att men jag går bort från det här. Alltså jag orkar inte ens tro på Jesus nu. För det här blev för mycket. Och därför vill vi tala om, vem säger människorna att jag är? Som Jesus frågar. Vad tror vi om Jesus? När vi ibland har mer frågor än svar. Och så står det till och med, nu är vi i Johannes 9 och vers 33. Så står det att om han inte var från Gud, då skulle han inte kunna göra någonting. Och de svarade, den här blinde mannen, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. De var extremt hårda med honom. De tålde inte att höra att han pratade om hur det hade gått till och att han faktiskt såg när han hade varit blind. Och de kör ut honom. Jag vet inte vad det betyder, men för mig, om jag ser det framför mig, så på något sätt blev han utstött. På något sätt fick han inte vara den han var. Han fick inte vara framförallt den han hade varit. Och tack och lov för det, för han var blind och nu hade han blivit helad. Så han var redan en ny person på något sätt. Han hade mött något nytt. Men de kör ut honom. Och så läser vi Johannes 9:35. Att Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han fann honom så sade han, tror du på människosonen? Och han svarade, vem är han, Herre? Säg det så att jag kan tro på honom. Och Jesus sa, du har sett honom. Och det är han som talar med dig. Då sade mannen, jag tror, Herre. Och han tillbad honom. Den här mannen som varit blind, han vet ju egentligen inte så jättemycket från första början om vem Jesus är. Och så växer han i sin förståelse på de här några verserna i vår bibel. Han kanske är en profet. Ja, men han kallas Jesus. Till att han kommer till stunden och säger att ja, men jag tror, Herre. Och han tillber Jesus. Frågan är, och vi har pratat om det under åren, men var i vårt lärjungaskap, alltså att följa Jesus, var finns vi? Har vi bara frågor? Så är vi i början förmodligen av att försöka förstå, att vilja förstå. Och har vi bara svar, då är vi förmodligen också ganska i början. Människor som bara har svar på allt, och särskilt lätta svar, de vet ju ofta lite mindre än de tror att de vet. Men den här mannen har gjort någon slags resa i sin tro. Och för mig blir det ett exempel på något vis. Att även om han inte vet så kan han komma till en konklusion och börja förstå. Och till och med säga vart efter att jag tror att det var den här Jesus. Jag tror till och med på honom. Jag tror till och med att han... Vill ni också bli hans lärjungar? Det låter som att han redan är någon slags Jesuskille. Och så kommer han till punkten när han, som jag ser det framför mig i alla fall, att tillber han Jesus. Så på något sätt har han böjt sig inför Jesus. Han har på något sätt kommit till en punkt att han faller ner inför Jesus och säger: Jesus, du är Herre. När vi lovsjunger, och nu har vi en härlig skärm som vi kan se texten på. Många söndagar har den blinka och haft sig och slockna och sådär. Vi har ett fantastiskt teknikteam med ljud och bild. Kan vi ge dem en liten applåd? De är här bara. Och det är roligare när det syns. Och nu tappar jag lite tråden. Jag blev så stolt och distraherad. Men den här mannen, han möter Jesus på en plats när de andra hade stött ut honom. För han höll på något sätt fast vid det han hade kommit till tro på. Han höll fast vid det som Jesus hade gjort för honom. Han satt inte kvar där han alltid hade suttit, kanske på samma ställe när han var blind. Han var så illa tvungen att gå vidare. De stötte ut honom. Och så står det att Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han fann honom så frågade han: tror du på människosonen? För mig är det här så hoppfullt att när vi är i livets krångliga kurvor och inte vet vad vi tror, inte vet vart vi hamnar och tänker att men nu är det, min familj förstår inte mig, mina vänner förstår inte mig eller mina kollegor förstår inte mig. Ingen förstår mig och alla har frågor och jag kan inte ens svara på dem. Och där någonstans så finner Jesus oss. När ingen annan har funnit oss utan när alla andra kanske har missförstått oss. Där finner Jesus oss. Och där finner han honom. Och den här mannen då som har gått från sina olika erfarenheter, många års begränsning. Han har haft sina frågor, han har mött lite motsättning. Men han har en egen vilja att tro. Och det blir det som är skillnaden med att vilja tro och tillbe Jesus. Om det finns en egen vilja så går det. Och vi har en egen vilja. Och den här mannen tycks vilja någonting. Han tycks vilja förstå vem Jesus är. Han tycks vilja ge en respons på vem Jesus är. Han kan antingen kan man liksom dra sig närmare, tro på vem Jesus är och vilja se mer, vilja förstå mer. Eller så kan man ställa sig emot, vara, jag säger inte att man inte ska ställa frågor, men på ett sätt som är så här att jag vill egentligen dra mig bort. Jag vill egentligen inte tro på vem Jesus är. Det är en skillnad när man ställer frågor för att man vill närma sig eller ställa frågor för att man vill bort. Och jag tror att Gud kan hantera båda sortens frågor. Men för den här mannen, vi kan se på en sån här liten punkt för punkt bild här. Han möter livet, hans liv är som det. Det är frågor som dyker upp. Varför är jag blind kanske han funderar. Och sen möter han frågor när det händer grejer. Sen försöker han tro, han försöker beskriva med Jesus här. Han litar på något sätt på Jesus och lyssnar till Jesu ord och går till den här dammen. Sen ser vi steg för steg och han på något sätt överlåter sig till det som Jesus har gjort. Han överlåter eller liksom tillåter en förvandling först och främst tror jag i sitt hjärta. Och förmodligen när sånt här sker så dyker det upp mer frågor. Vi kanske gör nya upptäckter i vår tro. Vi kanske gör nya upptäckter när vi samtalar med någon som har kanske mött svårigheter i livet. Kanske har fått ett bönesvar. Varför fick inte jag det? Varför fick det inte så där för mig? Vi gör nya upptäckter. Vi kanske ifrågasätter, vi frågar. Men förhoppningsvis, när vi kommer med de här frågorna och tro och tvivel till Jesus, så kan det bli en djupare relation. En djupare förståelse för vem är du Jesus? Men då är vi inte heller framme. För livet fortsätter och då går det lite i repeat. Livet fortsätter, nya frågor. Jag försöker lita på Gud, jag försöker förtrösta på honom. Jag får överlåta mig igen, gång efter gång. Jag får på nytt som den här mannen falla ner vid Jesu fötter och säga: men jag vill tillbe dig, du är Herren. Oj, oj, läst i kapitel 9, sista verserna. Där kommer lite hårda ord av Jesus. För då säger han till de här fariseerna och religiösa som tycker att de har haft så rätt när de har ifrågasatt då, vad det egentligen är mot honom. Så säger han att till en dom har jag kommit till denna värld för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Och några fariseer som var med honom hörde det och sa, men vi är väl inte blinda? Och Jesus sa, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. De menar att de ser, men Jesus pratar om en djupare sorts syn, att få se vem han är. De säger att de ser, men han är så här, nej, ni ser inte. Mannen som var blind, han ser nog mer just nu. Okej. Vi ska gå mot någon slags avrundning så småningom, men jag har ganska mycket kvar och tiden går. Och vi brukar ha en gudstjänst på ungefär 1,5 timme till er som är nya här. Och vi ska försöka hålla det. Och om inte lyckas så är det mig ni kan prata med och ge en reprimand. Men hörni, jag tänkte så här. Vad är den tro vi bekänner? Vad är vår trosbekännelse? Vi ska inte ta hela den, men den första trosbekännelsen som de troende hade handlar om att Jesus är Herren. De första kristna, när de liksom upptäckte vem Jesus Kristus är, så var den enkla orden, Jesus är Herren. Men så tänker jag på vårt kära, älskade Svenskfinland, Finland. Och där har vi kanske en trosbekännelse och bekännelse som låter lite mer så här med Gud. Jag tror nog på en högre makt. Jag tror nog kanske på Gud. Ja, jag hör nog till kyrkan. Ja, men jag går ju till kyrkan på julen, absolut. Jag tycker ju nog att det är bra med kristna värderingar. Och sen har vi den här sista, den tog inte ens med. Så ingen ska ta en bild. Men någon som säger så här, oj Jesus. Men då är det nog mer som en svordom än att bekänna Jesus som Herre. Det här är liksom den sortens tro som kanske folk lite bekänner. Jag tror på något högre, jag tror ju på Gud. Eller det är nog bra med vad kyrkan gör. Och det är inget fel på det här. Men frågan för oss som härliga människor i den här delen av världen. Vad händer med oss när vi säger att vi tror att Jesus är Herren? Det är ingen trollformel, det är inget som händer något magiskt. Utan det är snarare att vad händer med vårt hjärta när vi säger att Jesus är Herren? Jag hoppas och vår drömmer om att fler och fler i det här landet ska säga att Jesus är inte, Gud är inte bara en högre makt som jag kanske tror på. Eller att jag går till kyrkan och det räcker. Utan att det händer något med mitt hjärta. Och vi går in mot det. Det står så här i Romarbrevet 10 att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Solvbo eller Pörtonbo. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och här har vi egentligen två enkla grejer. Med hjärta tro och med munnen bekänna. Varför sjunger vi? Det är ju inte för att vi tycker om sång. För att vi är finlandssvenskar. Nu för tiden är ju inte ens alla i den här församlingen. Och det är väldigt härligt. Vi är en blandad skara. Vi sjunger inte för att vi är liksom ett sångfolk på det sättet. Utan vi sjunger för att vi bekänner. Vi sjunger det vi har i vårt hjärta. Vi sjunger och talar ut med våra ord. Det vi tror. Och de första kristna bekände att Jesus är Herren. De gick från att ha frågor. Kanske de fortsatte ha frågor. Men de gick också parallellt till en bekännelse. Och vi tar tre korta punkter här och sen är vi klara. Men den första, när de sa att Jesus är Herre, det betyder, när jag säger det så betyder det att jag själv inte är det. Jag kan inte säga att Jesus är Herre och fortfarande själv har den högsta auktoriteten i mitt liv. Det här är liksom en auktoritetsfråga. Vem har rätt att säga vem jag är, vad jag gör, vart jag ska? Men Jesus, du är Herren i mitt liv. Men det betyder ju inte att han är dominant på ett negativt sätt, utan det betyder att han i all sin kärlek som har skapat dig, han som känner dig, han som är skapare av himmel och jord, Att han får access till vem du är. Att han får vara herre, det betyder att du inte är det. Det betyder att mitt liv tillhör nu dig. Det att omorientera sin liksom lojalitet eller sin kärlek från mitt eget till vem han är. Och för det andra att säga Jesus är herren, det betyder att han får forma mig. Och vi tror på lärjungaskap, vi tror att följa Jesus gör något med vårt liv. Det är inte bara att bli frälst och döpt och höra till kyrkan och så är allt bra. Det är jättebra. Men vi tror att Gud behöver få forma våra hjärtan. Hans nåd behöver få jobba med oss dag efter dag. Och att Jesus är herren betyder därför att jag ger honom access, jag ger honom tillträde att få forma mig. Det betyder att vi har ett nytt sätt att leva. Och det står i första Korintherbrevet att ni tillhör inte er själva, ni har blivit köpta. Jesus betalat högt pris, vi tillhör honom. Och står det i Kolosserbrevet att vad ni än gör så gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Så vi lever liksom på ett sätt där Gud formar mig område efter område i mitt liv. Och därför behöver vi leva i omvändelse. Därför behöver vi leva i förtröstan på honom. Ge honom tillträde. Låta honom vara herre i våra liv. Och de första kristustroende som bekände Jesus som herre, de vände sig från någonting till någonting. Alltså Jesus var inte bara deras söndagsskolgud. Eller söndagsgrej. Utan påverkar hela deras liv. De första troende tror jag gick med en bön att forma våra beslut, forma våra prioriteringar, forma vårt sätt att leva, forma våra, hur vi ser på våra pengar, våra relationer, våra drömmar. Och därför är vi här idag, för att den första kyrkan, de gick ut i Jerusalem och Samarien och Judén och jordens yttersta gräns. Det var liksom att byta herre och att låta honom forma vårt liv. Och för det tredje, att säga Jesus är herren. Det betyder att jag har fått ta del av hans verklighet redan nu. Guds rike är nu här, sa Jesus. Ni är inte längre gäster och främlingar utan ni är medborgare och tillhör Guds familj. Jesus kallar oss inte bara att tro på honom utan att leva på ett sådant sätt att vår omvärld kan se att Jesus verkligen är herre. Det är ganska ointressant om vi har en tro i vårt huvud men i vårt hjärta och våra liv ser helt annorlunda ut. Lever vi som att vi tror att Jesus är herre. Att vi får vara del av en verklighet där han just nu verkar i våra liv. Formar någonting i våra liv, i vår församling, i vår värld. Ger vi honom tillträde? Låter vi Jesus vara herre? Och bekänner vi honom som det? Och nu avrundar vi den här predikan. Den fortsätter nästa vecka. Olivia tar vid då. Men när Jesus frågar, vem säger de människorna att jag är? Så det är en personlig, han vill väcka någonting i vårt hjärta, i lärjungens hjärta i den här berättelsen. Men vem säger då ni? Kom inte bara med ett standardsvar, sök inte bara upp på nätet, vad har folk sagt om Jesus? Nej, men vem är Jesus för dig? Vad får han göra för dig? Och vi finns ju i lite olika lägen. Någon är full av frågor. Någon är full av förundran och glädje. Någon är full av sorg och smärta. Någon känner sig som den blinde mannen som inte har sett något i hela sitt liv. Men kom ihåg, Jesus gick ut och han fann honom. När ingen annan förstod honom och hans hopp han lade till Jesus. När han sa Jesus är herre. Där finner Jesus honom. Och Jesus finner dig och mig där vi finns. Vi behöver aldrig vara någon annanstans än där vi är. För Jesus tar oss i vår hand. Och för oss dit han vill leda oss. Vi behöver aldrig förflytta oss till en plats dit han någon gång kommer ta oss. Han vill möta dig och mig där vi finns. Och frågan blir som versen i Romarbrevet. Är Jesus herre? Har du bekänt honom i ditt hjärta och med din, eller trott i ditt hjärta och bekänt med din mun? Du kan få göra det och det kan göra lite skillnad att låta Jesus få vara herre på riktigt.